Internet är fullt av sajter som recenserar och jämför olika produkter. Men kan man lita på resultaten?
Det är ju bara jättebluff alltihopa.
Så använder Bäst i test-sidorna AI och påhittade personer för att vilseleda oss konsumenter. Och romansbedrägerierna ökar. När är det dags att ana oråd på dejtingmarknaden? Det här är Plånboken med en repris från i våras. Jag heter Anna Berg. Ja, många söker sig till olika testsajter för att få vägledning inför ett köp. Men det finns gott om oseriösa sidor. Det fick Bengt Johansson erfara när han bestämde sig för att hålla koll på var katten Mullemäck befann sig på dagarna.
Vi har en katt som går in och ut som den vill. Och ibland så är han borta någon dag eller två. Och då var vi lite intresserade att se var han hamnar någonstans och vad han har för sig. Så då började vi titta på GPS-trackers för katter då. Det är ju ett halsband som man sätter på katten. Och det är ju för man ska kunna se var katten håller till.
Bengt Johansson googlar efter tester av katt-GPSer. Den första träffen som kommer upp är en sponsrad länk från sajten annestest.com. Och han klickar in på sidan.
Det står då att vi tillbringade de tre senaste veckorna med att testa 24 katt-GPS-trackers för att hitta det mest tillförlitliga alternativet. Och så är det en bild på några olika sådana.
På hemsidan beskriver teknikexperten Robert M. vad man bör tänka på när man köper katt-GPSar. De fem bästa produkterna i testet beskrivs ingående och högst upp är Kitty Fine GPS från varumärket Osmo.
Ja, den har fått 9,8 utav 10, ett totalbetyg A+. Och det är ett överlägset favoritval på marknaden. Det låter ju jättebra.
Finns det något negativt hon tar upp?
Ja, att den tar slut för att många vill ha den.
När paketet med GPSen kommer sätter Bengt på halsbandet på den svarta huskatten Mullemäck och hoppas att han äntligen ska få reda på var katten tar vägen under sina långa promenader. Men han inser ganska snart att den inte uppfyller hans förväntningar. Trots att han sitter där hemma och ser hur katten går runt i huset visar GPSen något helt annat.
Och då säger den att katten är 1,4 kilometer hemifrån. Den hamnar lite komiskt nog då vid laxbutiken utanför Falkenberg.
Efter att ha testat produkten en tid och fått flera missvisande resultat ger Bengt upp. GPSen som fått A+ i betyg från annestest.com får ett annat omdöme av honom.
Oanvändbar. Och man kunde ju returnera den, men jag hade öppnat paketet lite klantigt och ja, jag tänkte det är väl. Ibland får man inse att man gjort ett dåligt köp, att det var inte det vi hade hoppats på.
Bengt tänker inte så mycket mer på det och förlika sig med att Mullemäck strövartåg får förbli ett mysterium. Men en tid efteråt är han på jakt efter en fönsterputsrobot och han googlar efter tester. Då fann återigen upp Annes test och de rekommenderar återigen en produkt från varumärket Osmo.
Och då så gjorde jag ju det jag borde ha gjort vid första tillfället, att jag scrollade liksom på sidan. Och längst ner på sidan så finns det en text. Så här skriver de: vi testar inte produkterna själva.
Istället menar sajten att deras omdömen bygger på data som de sammanställt från andra testsidor och kundomdömen.
Så när de skriver att vi använde 3 veckor för att testa ut den bästa GPSen så har de ju faktiskt inte gjort något test själva. Men sen kommer det intressanta. Detta är en annons, inte faktiskt nyhetsartikel, blogg eller konsumentskyddsrapport. Som affiliate tjänar vi provision på kvalificerade köp av vissa produkter. Därför kan innehållet vara påverkat och inte helt neutralt, objektivt eller oberoende. Och provision kan påverka placeringen och ordningen på produkter som visas. Men hallå. Det är ju en annons. Det är inget bäst i test.
Vid en närmare titt på hemsidan finns en hel del tveksamheter. Språket har en märklig uppbyggnad och bilderna stämmer inte riktigt. På sidan för GPS-testet finns en bild på teknikexperten Robert M. Han sägs ha 17 års erfarenhet av att arbeta med tekniska prylar. I ett annat test för alkomätare heter experten Rachel M. och har 17 års erfarenhet av laboratorier. Och han som testar värmehandskar heter Oliver M. och har 17 års erfarenhet av bergsbestigning. Och så har också de påstådda experterna en annan sak gemensamt. Alla rekommenderar produkter från Osmo högst. Och den enda nackdelen de kan se med produkterna är att de ofta är slutsålda eftersom de är så populära.
De har testat runt 55 produkter. Alla de produkterna är Osmo bäst. Jag menar, det är ju bara jättebluff alltihopa. Det är en annons för Osmos produkter.
Googlar man test CatGPS kommer inte bara Annes test upp, utan även en radda liknande sajter som påstår att de genomför oberoende, seriösa tester. Men vid en närmare granskning visar det sig att det inte stämmer. Men det finns ju också seriösa sajter och tidningar som genomför riktiga, oberoende produkttester. Och googlar man på mer populära produkter som robotdammsugare blandas träffar med seriösa och oseriösa sajter. Ofta är det bluffsajterna som är i topp eftersom de betalar Google för att hamna där.
Det finns ju faktiskt seriösa test som får lida av det här. För jag kommer ju inte lita på andra tester om jag nu googlar och hittar bäst i testsajter. Jag kommer ju titta väldigt noga på dem. Är det här verkligen något som jag kan lita på, eller är det här också en annons som är sponsrad av någon för att man ska köpa den här produkten?
Mm, det sa alltså Bengt Johansson, reporter Erik Järén. Och nu här i studion finns du, Måns Jonasson från Internetstiftelsen. Välkommen.
Tack så mycket.
Känner du igen den här bilden som målas upp i reportaget?
Ja, det gör jag. Som flitig e-handlare så drabbas man tyvärr av ganska många sådana här bluffsajter. Och det är ju nästan, jag tror att det tar lång tid att bli bra på att skaffa sig en bra magkänsla på och känna igen om en sån här sajt är på riktigt eller inte.
Mm. Är du bra på detta nu?
Nu är det farligt att säga att man är bra på det här, så blir man lurad imorgon. För att sanningen är att de här sajterna är ofta väldigt svåra att avgöra om de är falska eller sanna. Men jag känner mig ganska bra på det.
Mm. Experterna i reportaget, de hade alla 17 års erfarenhet inom sitt område. Hur tycker du att vi ska tolka det?
Ja, men det tyder ju på viss att någon är lite lat när de skriver ihop de här beskrivningarna. För det är klart att de här personerna inte finns på riktigt. Utan man har hittat på eller AI-genererat experter. Ofta gör man AI-genererade bilder och AI-genererade beskrivningar. Och här har någon varit lite lat och bara tyckt att 17 år låter som länge.
Mm. Min upplevelse är att de här sajterna har förändrats ganska radikalt de senaste åren. Vad är det som har hänt?
Det som framförallt har hänt är att det har blivit enklare och billigare att AI-generera innehåll, både bilder och text. Det började ju med att text var väldigt plötsligt lätt att generera riktigt, riktigt bra texter med. Och nu kan vi generera riktigt, riktigt bra bilder och video. Och det gör att marknaden översvämmas av fuskare och folk som vill luras och göra annonser som ser ut som tester. Därför att det är helt enkelt väldigt billigt nu att göra det. Där man tidigare kanske behövde betala någon eller några i ett låglöneland för att skriva recensioner och sen översätta dem till svenska, så kan man nu låta AI göra det, och det gör att vi får väldigt mycket av den här varan.
Mm. Men behövde man också tidigare betala för att någon skulle sätta sig och göra den här sajten?
Absolut. Idag kan man be AI-agenter, som det heter. Man kan helt enkelt be AI att helt självständigt bygga en helt ny sajt. Den kommer göra det på 5 minuter. Och sen kan man be AI att fylla den med 100 000 recensioner. Och det kommer den också göra på någon timme. Så att det går väldigt, väldigt fort och det kostar väldigt lite att sätta upp den här typen av fusksajter idag.
Mm. Igår så pratade jag med Konsumentverket och de menar att den här typen av sajter kan bryta mot marknadsföringslagen. Och känner man sig misstänksam, ja, då kan man anmäla sajten till dem. Vi har tittat närmare på en annan av de här sajterna, testkompassen.se. Där presenteras flera olika experter, och när vi tittar på den här sajten första gången, det är alltså enskilda porträttbilder, du har dem framför dig där, av olika experter med en beskrivning av deras kompetens. Magnus Nilsson till exempel presenteras som teknisk skribent och ingenjör. Och så här står det. Magnus är civilingenjör i grunden och har en mångårig passion för hemelektronik och fototeknik och så vidare. Och så ser han ut. Nu ska vi se. Vad han, där är han. Precis så ser han ut. Du har ju också tittat lite närmare på den här sidan och du har de här bilderna framför dig. Det är några stycken men jag har valt ut. Vad var din första tanke?
Jag ser direkt att det är AI-genererade bilder, men det gör jag bara tror jag för att jag har ägnat ganska många år nu att titta på tusentals AI-genererade bilder, genererat mycket bilder själv och försökt bli bra på det här. Men jag kan inte berätta för dig varför jag ser att det är AI-genererade bilder. Det här har blivit lite som ett sjätte sinne för den som är van vid att titta på bilder. Man får en magkänsla som säger att det är någonting, och speciellt när man ser flera bilder tillsammans så här, det är någonting i de här som inte ser ut att vara på riktigt.
Mm.
Förut så har vi lärt ut tekniker som att leta efter fel i bilderna, för AI var ganska dålig på att generera till exempel händer. Då kunde den göra 6 fingrar eller 8 fingrar för den delen, 3 armar och sånt där. Den tiden skulle jag säga är lite förbi. AI har blivit för bra, så nu kan vi inte längre lära ut tekniker och vi närmar oss en tid där ingen människa kan avgöra om en bild är AI-genererad eller verklig.
Mm. Jag tycker ofta att man tycker att de är lite för snygga.
Ja, de här, det är väldigt snygga människor och på alla bilder så har de också, det är lite roligt att de har liksom saker i bakgrunden som ska passa dem. Så är de djurexperter, då sitter en katt bakom. Är det en dataexpert, då är det en dator bakom. Och så hade de alla väldigt generella namn, de här personerna. Anna Lindqvist, Karin Westman och Magnus Nilsson. Har man sett på en klasslista någon gång så vet man att folk heter ju inte alla såna här vanliga saker.
Nej, precis. Här är det ju mängden. Här, på den här sidan fanns det 8 olika porträtt. Så att där kunde man ju genom mängden se lite olika sådär. Att det här känns inte riktigt riktigt. Men du sa att det var svårt att beskriva vad det är du ser. Men kan du försöka ändå?
Ja, men det är någon form av nästan filterkänsla på bilderna. Att de ser inte ut att vara dokumentära. Men idag så använder ju folk filter på vanliga fotografier också. Så att, jag tror att det håller på att sätta sig en slags standard för hur vi ska jobba med dokumentära bilder i världen. Och det är att jag tror att framtiden kommer att utvisa att alla bilder som är lite för snygga, då kommer folk börja känna direkt att de är AI-genererade, vare sig de är det eller inte.
Vi kommer vara fulare igen alltså.
Jag tror vi kanske är sannare i alla fall, en sannare bild av oss. Mindre filter och mera verklighet, för att annars kommer det vara så svårt för oss att säga att det är AI eller inte.
Mm. När jag sitter där då och blir lite misstänksam, finns det något sätt jag kan ta till för att kolla om det här är riktiga experter och personer?
Ja, man kan, alltså är det en verklig expert, då får man tänka att en person antingen har figurerat i många olika sammanhang. Om man har 17 års karriär som expert, då har man varit med som jag till exempel i Plånboken, eller man har varit med på massa ställen. Så man kan googla på namnen och se om de verkar finnas på riktigt. Man kan också, om man sitter vid en dator, så kan man högerklicka på en bild och välja att göra en så kallad bakvänd bildsökning. Då kan man se var annars de här bilderna finns med. Men det här är ju, det här ska man ju inte behöva göra som konsument. Det här är ju avancerad källkritik. Teknik egentligen. Men om man är nyfiken och vill veta mer så finns det tekniker man kan använda för att vara källkritisk.
Mm. Jag ska säga också att vi har varit i kontakt med upphovsmännen bakom testkompassen.se och de har tackat nej till att medverka i Plånboken idag. Men sen vi kontaktade dem har de tagit ner just de här bilderna på experterna och ett mejl till oss så skriver de, och nu citerar jag, de expertprofiler som tidigare fanns publicerade på sajten representerade inte enskilda verkliga personer. Det var inte ett bra sätt att presentera vår verksamhet, skriver de till oss. Och upphovsmännen bakom testkompassen.se driver 3 till liknande sajter. Vilka andra tekniker används för att lura användare att lita på dem? Måns Jonasson.
Ja, men de vanligaste teknikerna är att man kan kopiera till exempel loggor och bilder och verkliga produktbilder från sajter. I det här fallet så pratade vi om att det var AI-genererade bilder, men det kan också vara stulna bilder. Det skulle kunna vara en bild på dig eller mig där vi låtsas då vara till exempel djurexpert. De är ganska skamlösa de här bluffföretagen, men just nu är det så enkelt och billigt att göra det med AI att det är lite lägre risk. Men det är ett sätt att man kan sno bilder och material från seriösa sajter också. Och då blir det ännu svårare för oss konsumenter att avgöra vad som är sant och vad som är falskt.
Men sen förekommer det också en del falska recensioner. Det är produktrecensioner men också andra. Hur kan man liksom genomskåda det där?
Ja, det traditionella sättet är ju att man, förr så betalade man ju då låglöneländer, människor att sitta och skriva massor av recensioner för en restaurang eller en produkt som de aldrig använt. Idag kan man låta AI göra det, men de kan ju aldrig bli särskilt specifika. En AI kan ju skriva, kan ge 5 fem stjärnor till ett café som ligger i en stad i Sverige, men den har ju aldrig varit där. Så den kan inte beskriva i detalj vilka produkter som finns eller hur stället ser ut eller vilka som jobbar där. Så att när man tittar på recensioner så brukar i alla fall jag försöka leta efter den typen av detaljer. Att se, är det väldigt generellt skrivet att det står, åh, det här är en fantastisk restaurang och jag älskade all mat där. Okej, så skriver nästan ingen verklig människa, utan en verklig människa skriver på ett annat sätt. Men igen, det här är ju en teknik som man liksom nästan måste lära sig att bli bra på, ungefär som man blir duktig på särskilda falskt och sant på andra ställen i samhället.
Mm. Hur kan man se om produkterna eller ett sånt här test faktiskt har testats på riktigt?
Jag tycker när man tittar på den här sajten som vi ligger framför oss nu, då kan man se att recensionerna är väldigt allmänt hållna. De är liksom inte riktiga recensioner, utan de är nästan produkt. Information mera. Det är väldigt översvallande, allting är fantastiskt och de är jättebra och det liksom lyfts inga nackdelar. Och de låter lite mer som den typen av produktinformation man brukar hitta på sajt på företagens egna sidor där de beskriver produkten. En recension, ett test ser ju inte ut så, utan då får man ju veta detaljer, vad som är bra, vad som är dåligt. Här sitter den knappen lite klumpigt. Så kommer det aldrig stå på de här bluffsajterna. Så det är en annan typ av språk. Sen mängden recensioner tycker jag kan vara en indikator här. En sajt som har kanske 100 000 tester och inom alla möjliga kategorier. Jag menar, det är orimligt att tänka sig att människor skulle sitta och skriva sådana mängder text. Då kan man nog börja fundera på om det är automatiserat.
Men hur tjänar de här företagen sina pengar då?
I många fall så får de betalt av butiker eller produktutgivare för att sälja klick. Så att tanken är ju att det ska hända precis som hände i det reportaget. Man ska googla på CatGPS och så kan man komma till någon av de här sidorna och så ska man klicka och köpa. Och sajten får en liten provision, det kallas för affiliate-länkar. En liten provision varje gång någon kommer via deras sajt och köper. Så det är ett sätt de kan tjäna pengar på. Det kan vara väldigt stora pengar inblandade.
Finns det fler sätt?
Ja, till exempel kan ju, i det här fallet låter det ju ganska lurt att tillverkaren själv har antingen betalat företaget eller kanske till och med själv satt upp sajten. Det vill säga att man kan ju också betala för att få sina produkter synliga på nätet. Ska man lansera en helt ny produkt idag, då måste man ju i någon mån annonsera på nätet. Och det är ju väldigt, väldigt dyrt och komplicerat att nå rätt konsumenter. Då kanske man kan bli sugen på att ta en genväg som de här CatGPS-företagen tydligen gjorde.
Mm. Du sa när vi pratade i telefon häromdagen att det jag säger idag, det gäller inte om ett år. Utan det här förändras så fort. Om du tillåter att gissa, vilka nya problem kommer vi att se framöver?
Ja, men än så länge så är AI-genererandet, det är nytt och det är många som inte behärskar det. Jag tror tyvärr att vi kommer se väldigt, väldigt mycket mer av den här typen av sajter. För det blir lättare och billigare att göra den här sajten. Men sen kan man ju önska att i Sverige har vi väldigt stark konsumentlagstiftning på andra områden. Till exempel så får man inte säga att någonting är gratis hur som helst. Jag skulle kunna tänka att man bestämmer att man får inte säga att någonting är en test eller en recension. Vissa ord skulle man kunna bestämma att så här ska vi inte göra. Så här måste vi ju lagstiftare hänga med i utvecklingen och förstå att här kommer AI att revolutionera allting och det måste vi hänga med på.
Mm. Tack så mycket Måns Jonasson, Internetstiftelsen.
Tack.
Som George Wickman i Jane Austens Stolthet och fördom inleder de en het kärleksrelation med sina offer. För att sen lura dem på pengar och till slut gå upp i rök. Romansbedrägerier är ett av vår tids mest skamfyllda brott. Och i Sverige blev 3 personer om dagen utsatta enligt polisens senaste siffror. Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Välkommen.
Tack så mycket.
Varför ökar den här typen av bedrägerier just nu?
Det finns nog många förklaringar till det, men en kan ju vara att bedragarna har blivit mycket bättre på att använda AI. Och då handlar det ju både att manipulera röster, att manipulera bilder och att också helt enkelt att man kan kommunicera med hela världen. Så nu kan du sitta på andra sidan jordklotet och lura en svensk konsument på pengar genom ett romansbedrägeri.
Mm. Och vilka metoder använder de bedragarna för att skapa förtroende hos sina offer?
Ja, men här ska man vara medveten om att det här är ett ganska långt bedrägeri som kan pågå i flera månader, upp till år, till och med längre än så. Där bedragaren jobbar med att manipulera sitt offer, lura sitt offer och få offret att känna förtroende för bedragaren. Då.
Men hur gör de?
Ja, men det kan ju handla om att bedragarna sitter och letar upp personer som kanske är lite extra utsatta just nu. Det kan hända att man har gått igenom en stor livsomvälvande händelse, skilsmässa, sjukdom, eller att man är på jakt efter kärlek och kanske har varit ensam länge. Man riktar in sig på de här individerna och helt enkelt börjar då bygga upp den här relationen. Och sen kan det dröja, som sagt, väldigt lång tid innan själva bedrägeriet, den här fasen, inleds. Så att det skiljer sig ganska mycket från andra typer av bedrägerier som vi ofta hör rapporteras om i media.
Mm, för där brukar det ofta gå fort, eller hur?
Ja, men precis. Där pratar man ju ofta om stressmoment och att du måste snabbt agera och att du liksom ska bli nervös och orolig helt enkelt. Här kan det också komma in, fast då har det gått väldigt lång tid och bedragaren kanske snarare lurar sitt offer att man har byggt upp den här relationen och offret har fattat tycke då för bedragaren och så säger bedragaren att man har råkat illa ut, man är skadad, man är på sjukhus, man behöver hjälp med pengar för att kunna få nödvändig vård för att överleva och du är mitt enda hopp och den där typen av oroskänslor är det man spelar på då istället. Eller att man kanske börjar prata om att det har kommit en ny investeringsmöjlighet här i det här företaget som jag har ju berättat om att jag jobbar här och här och nu finns det möjlighet att gå in med pengar. Så att det är lite olika sätt som man jobbar på som bedragare. Så att det är svårt att säga liksom exakt att du behöver tänka på det här och det här, men så fort det börjar komma in pengar i bilden, någon form av pengar, du har aldrig träffat människan, då måste man vara vaksam och försiktig.
Men för det du säger att det kan pågå i månader, ibland flera år, och man har aldrig träffats, är det där också typiskt att man aldrig ses eller?
Ja, det är ett sånt varningstecken, och att det också kan vara svårt att du kan inte ringa till den som har kontaktat dig, utan det sker alltid på då bedragarens initiativ en kontakt. Så det är sådana saker man ska vara uppmärksam på.
Mm. Ofta när man läser och ser dokumentärer eller i mitt fall till och med träffa människor som har varit utsatta för det här, då kan det ju kännas i efterhand väldigt uppenbart att det här är något skumt som har skett. Vad är det för mekanismer som gör att man själv inte ser det när man är mitt inne i det här?
Ja, men man ska vara medveten som utomstående betraktare att de här bedragarna är väl medvetna om vilka strängar de ska spela på. De vet vilka knappar de behöver trycka på för att skapa den här nästan beroendeställningen hos offret.
Hur kan det där låta då?
Ja, men det kan ju handla om till exempel att om det är en kärleksrelation till exempel, att man överröser sitt offer med olika kärleksmeddelande, uppmuntrar, man ser offret, man hörsammar dess behov och är väldigt lyhörd för vad den behöver. Och det här är man då i en situation att man, det är det här man behöver för att lagas. Det finns ju mycket forskning som har visat på liksom hur som centrala rationella tankesystem i våra hjärnor sätts ur spel när vi blir förälskade. Det är ju de här delarna som bedragarna jobbar på. Likväl som i andra typer av investeringsbedrägerier att de då spelar på när du blir stressad och orolig. Och sätts också det här långsiktiga rationella tänkandet ur spel. Så vi funkar liksom inte så som vi tänker att vi borde göra i en sån här situation. De vet vad de ska göra helt enkelt. Och då är det ju så viktigt att man får de här budskapen om försiktighet, hur vanligt det här är och vad man ska se upp med för att inte råka ut för det här. Och just, vi närmar oss nu Alla hjärtans dag och just nu så är det ju någonting som bedragarna då ofta spelar på. Det är många kanske som känner sig ensamma, som söker efter kärlek.
Mm. Men ofta har man ju sett bilder på varandra. Du var lite inne på det, att det är lätt att manipulera de här bilderna då. Man kan till och med ha pratat med varandra. Hur går de där manipulationerna, bilderna och det, hur går det till? Hur kan det se ut liksom?
Ja, nej, men här använder man sig ju av, det är ju ganska simpla AI-verktyg idag som vem som helst kan komma över. Och är det också som det ju faktiskt kan vara när det gäller romansbedrägerier, internationella ligor som sitter och har det här som sin kärnverksamhet. Då har man också kommit ganska långt i att använda det här på ett så pass sofistikerat sätt att det är väldigt svårt att genomskåda. Romansbedrägerier har ju funnits i nästan alla tider och tidigare så var det ju ganska enkelt, om det kom en kontakt så var det ganska lätt att se att nej, men det här är dålig svenska, grammatiken hänger inte ihop. Men där är vi inte idag, utan nu kan man alltså manipulera en röst så att det blir perfekt svenska och du kan sitta någon helt annanstans på jorden.
Kan det handla om stulna bilder också?
Det kan det absolut göra, och det är ju många kändisar som vittnar om att de har fått sina identiteter kapade både i romansbedrägerier men också i andra investeringsbedrägerier. Och här är det ju jätteviktigt att sociala medieplattformar att de tar sitt ansvar när man får en anmälan om bedrägeri, antingen om det handlar om investeringsbedrägeri eller att man har fått sin identitet kapad, att de agerar då och gör vad de kan för att hjälpa offrena i det här fallet.
Du nämnde sociala medieplattformar. Och nu handlar det här om romansbedrägerier. Finns det då en större risk om man är i en dejtingapp eller på en dejtingplattform?
Ja, men där har bedragare absolut hittat offer. Men det kan också ske på sociala medier då. Och att man tittar och söker efter, till exempel man lägger upp att man har en status, till exempel att man är nyskild eller vad det kan vara. Att man liksom lägger ut information om sitt liv. Det här letar bedragarna efter. Så det är ju också någonting som man kanske ska ta med i beaktan innan man berättar för mycket om sig själv och till vilka man gör det.
Mm. Ni på Finansinspektionen, hur arbetar ni för att förhindra de här bedrägerierna?
Ja, men det här är ju en väldigt knepig uppgift, för det här är ju aktörer som inte står under vår tillsyn. Men det vi kan göra är ju att vi kan samla in information kring vad bolagen under tillsyn, vad de gör för att hjälpa sina kunder så mycket de kan.
Mm, vilka bolag är det, tänker du på?
Ja, men det handlar ju både om banker, betaltjänstbolag, värdepappersbolag. Vi har precis gjort en stor informationsinsamling för att få en bättre bild av vilka insatser de gör då för att hjälpa sina kunder. Så det här kommer vi ju nu att titta på, analysera och se vad vi kan göra för att företagen ska göra sitt yttersta för att komma åt de här problemen.
Mm. Man har ju pratat om det här med bedrägerier i media under flera år och att antalet bedrägerier ökar. Och kopplat till det, bankernas ansvar. Vilka ansvar tar bankerna idag?
Ja, men jag skulle vilja säga att det har blivit bättre. Att det har fått så pass mycket uppmärksamhet i media bland annat har ju hjälpt till. Det har också fått ett stort politiskt intresse, inte minst med kopplingen till kriminell ekonomi. Så det här har ju bidragit till att bankerna jobbar med den här frågan mer.
Men samtidigt ökar romansbedrägerierna.
Ja, och det är ju det här som är grejen, att även om bankerna gör mer idag och det är bra, så kan man ju aldrig luta sig tillbaka, utan det här är ju ett ständigt arbete. Som finansiell aktör behöver du alltid vara på tårna för att säkerställa att du har den senaste tekniken och kan hjälpa dina kunder så mycket som möjligt för att undvika de här fällorna. Men det kommer ju aldrig bli ett totalt skydd, för att bedragarna kommer ju alltid hitta kryphålen. Så därför måste du själv som konsument på finansmarknaden alltid vara försiktig, källkritisk och ifrågasätta den information som du möts av.
Mm. Men rent konkret, om vi håller tillbaka eller vi håller oss kvar vid bankerna, vad kan de göra?
Ja, men det kan ju handla bland annat om att man lägger in olika former av spärrar för att få konsumenterna tänka till. Man kan ha varningar ute, till exempel om man vet att en viss typ av bedrägeri är vanligare just nu, då kan man varna för det. Så det är ju några exempel, men bankerna har ju en god kapacitet att själva utveckla olika typer av hjälpmedel för sina kunder för att inte hamna i bedrägerier. Och här hoppas jag att bankerna fortsätter det här arbetet. Det behövs både för konsumenterna, för konsumentskyddet, men också för samhället i stort. För det här är mycket pengar som flödar till kriminella element.
Mm. Händer det någonsin att offer får tillbaka sina pengar?
Det kan hända, men det är ovanligt. Men detta sagt så är det ju väldigt viktigt att om man råkar ut för det här, att man ändå gör en polisanmälan. För desto fler som gör en polisanmälan, som hjälper polisen att lägga det här pusslet och få liksom en bättre bild av vad det är som händer, desto större sannolikhet är det också att man får stopp på det.
Mm. Tack Moa Langemark från Finansinspektionen.
Tack.
Vi som gjort dagens program heter Erik Gardén, Daniel Högberg, Joakim Lövgren, Linda Akten och så jag, Anna Berg. Och det här var en repris. Inslagen i programmet sändes första gången i våras. Tack för att du lyssnade. Vill du nå oss på redaktionen så mejla planboken snabel-a
sverigesradio.se. Och vill du ha mer plånboken så hittar du alltid programmen i appen Sveriges Radio.
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.